Vad vill du med liv är Anisaris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla.
Den här podden har fötts ur en lust att fokusera på livsnära frågor. Om du som lyssnar tycker om det du hör kan du donera en valfri summa så att jag kan fortsätta och skapa fler avsnitt. Efter dagens avsnitt kommer information om hur du gör om du vill lämna ett bidrag. Välkommen till Vad vill du med i liv? Jag heter Anisari. Det här är första poddavsnittet på det nya året. Jag har tänkt att fokusera på egot som tema. Närmare bestämt att vara större än egot. I allmänhet när vi pratar om egot med varandra, då tänker vi kanske på självupptagenhet. Någon sorts egoism. Att egot är en självcentrerad typ helt enkelt. När jag tänker på egot så finns det både en fram- och en baksida. Å ena sidan så tänker jag att det är grunden för vår självkänsla och identitet. Å andra sidan så är det allt sånt som visar sig i självcentrerat beteende och egoistiska förhållningssätt och tankar. Och det är det sistnämnda som ofta får mer uppmärksamhet utav oss när vi pratar om egot. Så hur skapas vårt ego egentligen och vad är det för någonting? Jag kan ju konstatera att det verkligen är viktigt att ha en upplevelse av ett jag. Att vi formar en identitet. För när jag tänker på alternativet, vad som skulle hända om vi inte skulle ha förutsättningar att forma ett jag eller en identitet. Det skulle ju innebära någon sorts gränslös tillvaro där vi aldrig riktigt blir till som sociala, tänkande och kännande varelser. För det är ju så att vi blir till och vi skapar vår identitet i samspel med andra. Och det innebär ju då att vi behöver närhet, kärlek, omsorg för att kunna existera och bli medvetna. Och barn som inte får något annat än sina basala fysiska behov tillgodosedda tynar ju bort och kanske till och med dör till slut. Så viktig är den känslomässiga kontakten med andra människor. Och numera vet vi ju att det är viktigt att barn har trygga vuxna att knyta an till. Och att vuxna som brister i sin omsorg kan ge upphov till ett skadat anknytningsmönster hos barnet. Så vi vet då att vårt ego formas i samspel med föräldrar, syskon och andra viktiga personer. Och jag tänker också att det finns en naturlig utveckling som innebär att vi rör oss från att vara mer fokuserade på egobehov för att sen utvecklas mot att förstå andra människor och andras upplevelse och att förstå att andra har andra behov än vad jag har. Och då utmanas vi ju också att lära oss att hantera alla dessa olikheter människor emellan. I bästa fall växer det fram en förmåga till ömsesidighet i relation till andra. Och innebörden i det är att vi kan ge och ta i mötet med den andra. Att vi ömsesidigt kan lyssna och dela saker med varandra. Och att vi också när det blir konflikt orkar stå kvar tills vi finner en lösning. Att vi inte bara loggar ut och sticker. eller kapar banden till personen. Vilket ju kan vara stor risk om egot har för mycket inflytande. Och successivt så ökar ju vår förmåga att omfatta både det som är som jag och det som inte är som jag. Egot kan ha många skepnader beroende på vilka erfarenheter som har format oss. Sen innehåller egot också skyddsstrategier och försvarsmönster. Och det kan ju försvåra för oss att vara större än egot när vi samtidigt befinner oss i skeenden där vi känner att vi måste skydda och försvara oss. Men hur blir det då om det bara skulle vara så att egot styr i våra liv? Om man leker med tanken att två renodlade egon möts, då blir det ju så att båda håller en monolog om sina respektive tankar och åsikter. Och ingen är egentligen intresserad av den andres perspektiv. De ser helt enkelt världen genom olika glasögon. Och båda tycker att den andra borde se genom ens egna. Det är den rätta bilden som framträder där då. För de flesta av oss innebär uppväxten att vi lär oss hur vi ska vara tillsammans med andra. Vi lär oss vad som är okej och vad som inte är okej att göra eller hur man ska vara. Och det innebär ju också att vår identitet i många stycken kommer till som en anpassning i förhållande till de människor som vi har varit eller kanske fortfarande är beroende utav. Människor som vi ser upp till eller har sett upp till. Och för att vår vilja att bli större än vårt ego ska kunna existera så krävs det ju att vi utmanas i livet. Eller egentligen att vår identitet, den uppfattning vi har om oss själva, utmanas. Och det är oftast när vi upplever svårigheter som vårt ego inte kan hantera, som behovet av någonting större blir påtagligt. Då kan religion och andliga övningar tillfredsställa en del av det behovet. Men det finns ju en överhängande risk att det nya vi hittar bara blir en uppfräschad förlängning utav vårt ego. När jag ser mig omkring i det lilla och det stora perspektivet så kan jag ju konstatera att det finns en massa dogmer och ismer och olika religioner där vi, när vi hanterar det utifrån egot, antingen hamnar i opposition med varandra eller att vi finner att vi är lika eller att vi kan liera oss med varandra och de som tycker som vi. Och så kanske man spjälkar av motsatsen, det som inte är som vi. Vi sorterar helt enkelt bort den eller de som inte är som jag. Varje gång vi hamnar i en dispyt där vi tar strid om vems världsbild som ska gälla, då är faktiskt egot i farten. Egot kan skapa konflikter där vi försvarar vår egen bild av verkligheten och sorterar bort det som inte passar in. Och det är egentligen inte det här att vara olika, för det kan man ju vara, utan det är förhållningssättet till olikheter som egot står för. Och för att kunna förändra ett låst läge där man befinner sig i olika ytterligheter, så är det ju nödvändigt att vi släpper de färdiga föreställningar som vi har. Och att vi är beredda att möta den andra i det fält som är större än egot. Och det är bara där som vi kan förstå både oss själva och den andra. Och då kanske man kan undra om det innebär att man ger upp. Eller vad är det som händer då? Nej, det innebär inte att ge upp. Det innebär bara att vi öppnar oss för att ta in och förstå den andres perspektiv. När jag kan omfamna både det som är som jag och det som inte är som jag, då ger jag utrymme för ett utvidgat medvetande där jag faktiskt tål att det finns någonting som inte är som jag. Och att det inte automatiskt innebär att det blir konflikt. Och det är ju också så att vi har inte tillgång till helheten om vi inte förmår att bryta egots inflytande i våra liv. Jag kommer att tänka på en historia där det är en person som har tappat sin nyckelknippa och letar efter den. En vän kommer förbi och undrar, men vad gör du för något? Jag letar efter min nyckelknippa som jag har tappat. Okej, var någonstans har du varit efter att du hade den senast då? Någonstans här på gården, säger personen och visar med en handrörelse att hela gården omfattas. Men varför letar du då bara här under lampan? Jo, det är ju mycket ljusare här och lättare att se. På ett likartat sätt kan man tänka att egot hanterar problem. Vi söker bara det som egots begränsade medvetande belyser. Och motsatsen till det vi uppfattar eller det som finns i skuggorna, det ser vi inte. Att vara större än egot innebär att fokusera bortom vårt begränsade jag och låta helheten framträda. Vad innebär det att vara större än egot? Jag tänker att vi har möjlighet att omfatta de vi är bortom egot. Vårt medvetande har kapacitet att omfatta den gemensamma essensen som är en del av oss alla. Eller som vi alla är del av. Bortom alla tankar och känslor som likt en flod strömmar genom vårt medvetande finns den helhet som vi alla är del utav. Och i kontakt med den här större helheten blir det tydligt att vårt ego inte är verkligt. Och när vi står under egots inflytande söker vi yttre bekräftelse. Vi säger ja till sånt som ger lust och glädje, tar avstånd och undviker så långt det går sånt som ger upphov till olust och obehag. Vi bevarar och försvarar den föreställning vi har om oss själva och världen omkring oss. Och när egots framfart får destruktiva konsekvenser ser vi det i form av maktutövande. Människor som utsätter andra för psykiskt eller fysiskt våld. Krig som utkämpas i smått som i stort. Där man skövlar och förstör, där är det det kollektiva egot som roffar åt sig, som härskar, förstör och förgör de som inte är som jag. De som inte vill samma sak som jag. Man skrämmer människor till lydnad och straffar de som inte anpassar sig. Och det är ju riktigt obehagliga egon som far runt när det ser ut på det viset. Så man kan ju undra då, hur kan man minska egots inflytande? Ja, jag tänker det kan ju vara svårt att påverka människor som tar till våld, som krigar. Och, alltså det har ju gått väldigt långt. Men om vi ändå håller oss till där det är möjligt att påverka, så konstaterade jag ju tidigare att tillblivelsen som människa och som individ är en naturlig utvecklingsprocess. Vi formar helt enkelt det jag som vi senare i livet successivt kommer att behöva omforma och kanske även montera ner för att kunna mogna som människor. Så som sagt, egot är egentligen inte verkligt. Så vad menar jag med det? Vadå inte verkligt? Ja, det finns ju egentligen inte någon plats i hjärnan där vi skulle kunna hitta vårt ego. Vi kan uppleva det som påtagligt och betvingande. Men egentligen är det en massa olika kluster av tankar, känslor och minnen som vi tenderar att klamra oss fast vid. Eller slåss med. I vårt inre eller i det yttre när vi projicerar det oönskade på andra människor. Under egots inflytande tror vi att vi kommer att förlora oss själva om vi släpper taget om alla dessa föreställningar, tankar och berättelser som vi har om oss själva. Innan jag tog julledigt så åkte jag iväg på en Vipassana-kurs. Eller egentligen är det ju upplagt som en retreat. Jag var där från eftermiddagen på Lucia-dagen till julaftons morgon. När jag kom, då fick jag lämna in min mobil och eventuellt andra prylar då som skulle kunna hindra mig från att ha uppmärksamheten riktad inåt. Och på kvällen när vi möttes i meditationssalen för att meditera så startade också den 10 dagar långa tysta retreaten. Varje dag började klockan 4 på morgonen och avslutades på kvällen klockan 9. Det innebär att jag satt och mediterade 10 timmar per dag. Och det var väl cirka 100 deltagare. Och vi hade ju fått förhållningsorder om att inte prata med varandra, inte titta på varandra, inte kommunicera med gester, ingenting sånt. Så det var vi noga med att hålla. Och så även jag. Och jag tycker om att vara i tystnad, så den delen är ju egentligen bara behaglig. Däremot är det svårt innan tystnaden i kropp och sinne infinner sig. Initialt var det ju en hel del som avhandlades i mitt chattrande sinne. För att inte prata om att sitta stilla i meditationsställning så många timmar. Det känns också svårt. Och egot vrider sig som en mask på en metkrok. Det är ju då lätt att tänka att det är kroppen som begränsar. Men egentligen handlar det om att stillheten exponerar inre impulser att göra, prata, ha samtal med mig själv i huvudet om olika saker. Och när det då inte finns något gensvar från mig, inte att jag agerar eller reagerar eller gör någonting utifrån det som dyker upp, då planar det ut. Men innan det hände så är det ganska obehagligt. Så kort och gott fick egot en ordentlig omgång. Och när aktiviteten började sakta ner ordentligt så märktes ju det genom att det blev väldigt tyst och lugnt på chattret i huvudet. Och på slutet så var det nästan helt tyst och stilla inombords. Det enda som var kvar var tankar här och nu, typ nu ska jag äta frukost, nu behöver jag gräva fram bilen som är inbäddad i snö och där det blöta har frusit till is. Och om jag hade stannat flera dagar då skulle jag förmodligen ha rört mig igenom fler lager av egoskräp. Vad var det då som gjorde att jag valde att åka på en retreat mitt i julruschen och stöket? Jag ville ju helt enkelt ge mig själv utrymme att bara vara med det som är. Utan att distraheras av egna eller andras förväntningar. Det kändes välbehövligt efter ett år med väldigt mycket aktiviteter utåt. Att åka iväg och leva som en nunna i 10 dagar. Sakta ner, bara vara, låta allt onödigt falla bort. Att avbryta sinnets ständiga pysslande med ditt och datt. Och när det får för mycket utrymme, då kan det ju kännas som att man inte riktigt är i kontakt med sitt inre. Det finns väldigt många olika mönster som drivs på av egot och som kan ställa till det för oss. Ett exempel är vår tendens att jämföra oss med andra. Jag tror att många kan känna igen sig i hur det kan vara när egot sticker upp huvudet. Föreställ dig en situation där du träffar någon som är väldigt framgångsrik, som precis har fått ett genombrott och gjort någonting riktigt bra. Och att du själv är i en period när du känner dig ganska misslyckad. Mötet med den andres glädje över sina framgångar väcker kanske olustkänslor och stråk av avundsjuka. Och istället för att glädjas åt den andres framgång känner du dig dålig. Egot skapar ett motsatsförhållande mellan antingen överlägsenhet eller otillräcklighet. Och i det här fallet så överrumplas du av otillräcklighetskänslor. Och för att göra dig av med det obehaget kanske du avfärdar den andres prestation med något nedvärderande i tanken eller kanske till och med en nedvärderande kommentar. Istället fokuserar du på någonting annat som kan skapa en mer behaglig känsla för dig. Och ibland kan det innebära att vi fastnar i olika former av missbruk när vi ger för mycket utrymme för våra egna otillräcklighetskänslor. Och då ägnar vi oss åt sånt som tillfälligt kan tillfredsställa egots strävan att känna lust och undvika olust. Det händer ju att människor hanterar sina upplevda dåligheter genom att döva sig med alkohol och andra droger, överäta mat, träna överdrivet eller blåsa upp sitt ego för den skull och försöka framstå som någon som man egentligen inte är. Helt enkelt olika former av förvrängda lustkänslor. När vi då eftersträvar det som ger lust och undviker olust så blir spänningsfältet mellan lust och olust väldigt, väldigt påtagligt. Ju mer näring det får, desto starkare blir det. Och vi tvingas ta till starkare åtgärder eller distraktioner för att bevara den illusoriska känslan av kontroll. Och när livet verkligen utmanar riskerar vårt rangliga egobygge att rasa. Det kan ju vara när vi möter en personlig utmaning och hamnar i kris, till exempel efter att ha förlorat jobbet eller efter att ha blivit lämnad av sin älskade. Då tvingas vi att möta det som vi tidigare har kunnat undvika. Den utmaning som kriser innebär har Karin Boye beskrivit väldigt fint i dikten Du ska tacka. Du ska tacka dina gudar om de tvingar dig att gå där du inga fotspår har att lita på. Du ska tacka dina gudar om de gör all skam till din. Du får söka tillflykt lite längre in. Det som hela världen dömer reder sig ibland rätt väl. Fågelfri var mången, vann sin egen själ. Den som tvingas ut i vildskog ser med nyfödd syn på allt och han smakar tacksam livets bröd och salt. Du ska tacka dina gudar när de bryter bort ditt skal. Verklighet och kärna blir ditt enda val. Vad krävs av oss för att egots inflytande ska minska? Som I Karin Boyes dikt så är det ju krisen som lyfts fram när skalet bryts upp. Men det är också viktigt att förstå att där det finns motsättningar och oförenliga intressen, där har egot en stor arena. Så länge vi inte kan förstå och möta den som inte är eller inte tycker som jag, förs vi bakom ljuset av vårt ego. Vi vågar kanske inte öppna oss för den andres perspektiv, för att vi tänker att det försvagar oss att ge den andres känslor och tankar utrymme. Här kan det ju vara viktigt att ställa frågan till sig själv. Vill jag vinna eller vill jag mötas? Om svaret är att jag vill mötet, då är ju det möjligt bara om jag accepterar att jag inte kan förändra någon annan, bara mig själv. Om jag vågar öppna mig för den andres tankar och känslor, oavsett vilka föreställningar jag har om rätt och fel eller vad det är som är riktigt och sant. Men det kan vara första steget mot att mötas, att faktiskt ta in och lyssna och låta det få bli en verklighet, den andres perspektiv. Och när den andre känner sig sedd och lyssnad till, kan någonting mjukna som gör att även den personen är beredd att lyssna på mina tankar och känslor. Den stora upptäckten i ett sånt möte är att vi möts när vi förstår. Och ingen behöver egentligen ge upp något. Bara förstå och låta den andres perspektiv existera. I den lättnad som infinner sig kan vi rent av uppleva ett mervärde. För de flesta av oss är det djupare behovet av att bli sedd och förstådd. Inte att ha rätt. Då kan man ju fråga sig om det är möjligt att träna sig på att släppa egoskräp. Det tänker jag ju absolut att vi kan. Den retreaten jag var på är ju ett bra exempel på hur det kan se ut när man mediterar. Och det är också ett exempel på att vi behöver vända blicken inåt och vi behöver kunna se och observera det som är utan att döma. Bara konstaterar kanske att ja, jag är avundsjuk på min vän som är framgångsrik. Jag är ledsen för att jag inte har tagit vara på de möjligheter jag haft. Och jag är verkligen rädd för att inte räcka till. Och i samma stund som vi tillåter oss att se och uttrycka det som är, faller det bort. Så det är verkligen tydligt att vi behöver träna oss på att bara observera, inte lägga till eller dra ifrån och inte värdera. Och det övar man ju naturligtvis på i meditation, men jag tänker också utifrån mitt sätt att arbeta med självutveckling, där kroppsuttryck, dans, bild, musik, drama, poesi, sagor, allt möjligt skapande används som redskap för att möta sig själv och uppmärksamma sitt inre. Och då är det ju också möjligt att ta hand om det har hänt någonting nyligen som gnager inombords. Då är det ju möjligt att lyfta ut det och titta på det och sen låta det få falla bort. Så med andra ord så tänker jag att vi behöver också kunna identifiera vad vi känner och vad det är som gör att vi känner som vi gör för att det ska kunna gå att släppa det. Och då försvinner också den laddning som har gjort att det har varit svårt att släppa. Och när våra tankar och känslor får finnas utan att vi skapar ytterligare historier eller berättelser omkring det som har hänt, då minskar egots inflytande. Det möjliggör för oss att bryta mönster och automatiska reaktioner. Och att vi istället kan hitta till en stillhet där det är möjligt att svara från en känsla av närvaro, förståelse och medkänsla. När vårt medvetande fokuserar på helhet är stillhet och närvaro helt naturligt. Och i sällsamma stunder kan vi då också uppleva en djup förbindelse med allt och alla omkring oss. Mina tankar kring egot kommer att fortsätta i podden. Läs gärna min bok Vad vill du mig, Liv? Den finns att köpa i nätbokhandlarna Adlibris och Bokus. Den kan också köpas direkt av mig. Skicka i så fall ett mejl till info@annesari.se. Tack för att du har lyssnat och jag önskar en riktigt god fortsättning på det nya året.
Om du vill vara med och stötta den här produktionen, swisha då gärna valfri summa till nummer 123 145 96 01. Jag som är ansvarig ljudtekniker heter Anton Whitehouse.